Ett ganska besvärligt passage har vi att försöka snabbt ta oss igenom här i gudstjänsten idag. Ifrån första Korinthierbrevet 11. Och helst skulle jag bara vilja slippa det här. Men samtidigt är det så att väldigt många kommer gång på gång och frågar mig: hör du, hur ska vi förstå de här verserna? Så det är lika bra att ta det offentligt en gång då. Det var inte för så länge sedan som det skulle kanske ha varit omöjligt för till exempel ungdomarna här idag, särskilt då systrarna i den här ungdomskören, att stå och sjunga utan huvudbonad. Jag vet inte om det riktigt var så strängt någon gång i den här församlingen, men det fanns många församlingar i vårt land där det fanns en speciell hatthylla där systrarna förvarade sina huvudbonader under veckan, och innan de gick upp på estraden för att sjunga i gudstjänsten placerade den på sitt huvud och tog av dem direkt efter gudstjänsten igen. Och skulle vi sen börja tala om hårlängden också, för det gör ju texten här idag, så blir det ju ännu känsligare. För det fanns till och med tillfällen då en kvinna, en syster, kunde bli utesluten ur församlingen därför att hon hade klippt sitt hår. Och det kan ju för oss idag verka väldigt kärlekslöst och lagiskt och vara en fruktansvärd överbetoning på någonting yttre. Och många kanske tycker att det är helt onödigt nu att i vår tid ens beröra det här ämnet. Men det är ändå ett stycke frikyrkohistoria som inte ligger så långt tillbaka. Och jag tror att vi har anledning idag att försöka sätta oss in i alla fall hur människor på den tiden förstod detta och de motiv som var bakom, som jag ändå tror var ärliga och riktiga. Och Guds ord talar ju om det här. Vi kan inte bara gå förbi det och säga att det angår inte oss. Och jag tror att vi har att hämta principer också från en text som den här. Det är för att allt Guds ord är nyttigt till undervisning, står det. Och det finns principer och underliggande och övergripande sanningar i alla textsammanhang, även sådana texter som kan vara mycket lokalt och kulturellt betingade i sin problemsituation. Men vi bör alltid vara mycket försiktiga med att ringakta bibeltexter utifrån en uppfattning att de bara återspeglar kulturella fördomar. På riksmötet, det kristna i Västerås 78, var det till exempel en grupp kvinnliga teologer som framställde en begäran om att när man nu höll på att göra en ny översättning av Nya Testamentet, man skulle ändra på bibeltexten så att den bättre passade vår upplysta moderna kultur. Var skulle vi då hamna till slut om vi gav oss in på ett sådant förfarande? Och vad skulle vid nästa bibelöversättning anses vara kulturellt ogångbart och behöva ändras den gången? Och när vi kommer till en text som den som vi idag har framför oss, så har man ofta hänvisat till att det bara är ett uttryck för Paulus kvinnofientlighet och fördomsfulla inställning till det motsatta könet. Och eftersom Paulus, menar man, var behäftad med sådana svagheter, så kan vi inte ta på allvar allt vad han skrev. Och så börjar utrensningen då på de här grunderna av det som inte är godtagbart i Nya Testamentets brev från Paulus. Och det var inte bara han som skrev om det här förresten. Men frågan är då bara, vem ska bestämma vad som är fördomsfullt och vad som inte är fördomsfullt? Och var kommer gränsen slutligen att gå? Faran är att vi även här hamnar i fullständig relativism och subjektivism. Och vad tar Guds ord slutligen vägen om det är vi som ska avgöra vad som är Guds ord och vad som inte är Guds ord? Nya testamentet säger att församlingen är byggd och grundad på apostlarnas och profeternas undervisning. Det är grunden för församlingens byggande under alla tider. Och apostlarnas undervisning var förmedlad i och genom Jesu Kristi egen auktoritet. Det är därför som vi kallar Nya testamentet och Gamla testamentet också förresten för kanoniska skrifter, vilket betyder att de är ett auktoritativt rättesnöre för den kristna tron under alla tider. Och i inledningen till kapitel 11 så säger Paulus i vers 2: jag måste berömma er korinter för att ni kommer ihåg allt vad jag har sagt och håller fast vid det som jag har fört vidare till er, precis som jag har lärt er. Han berömmer dem alltså för att de ser på hans undervisning som någonting som de måste rätta sig efter, så som gudomligt inspirerad. Och det finns många andra uttryck på det här i Nya testamentet. Undervisningen som man inte vågade ändra på. I kapitel 11 senare så säger han: jag har från Herren undfått. Och så börjar han redogöra för nattvardens utformning. Och i andra Thessalonikerbrevet, för att ta ett till exempel bara, så säger han i kapitel 2, vers 15: stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror, till den undervisning som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev. Det fick inte ändras på. Det ansågs vara inspirerat av Gud, och den som inte var närvarande när det upplästes, säger Paulus, se till att alla får höra vad jag här har skrivit till er. Och den som struntade i vad Paulus sa, om dem säger Paulus: skilj ut åter den människan på det att hon må förstå att ta varning. Vi bör alltså inte i något avseende, menar jag, ta lätt på vad apostlarna undervisade. De talade och skrev under den helige andes inspiration. Paulus säger: vi talar inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan med ord som den helige ande lär oss. De var själva medvetna om den här processen. Evangeliet är aldrig kulturfientligt. Men om evangeliets sanningar ligger i konflikt med rådande filosofier och levnadssätt, så drog sig aldrig Paulus för att säga: anpassa er inte efter denna världens sätt att tänka eller leva. Han var inte rädd för att stöta sig med kulturen om evangeliet låg i strid med kulturen. Och när han drar upp sina sanningar så argumenterar han aldrig ifrån vad som är kulturellt gångbart, utan han drar alltid sina principer utifrån gudomligt eviga sanningar. Till exempel, för de kristna i Korint så var det ju otänkbart att fortsätta och delta i avgudafesterna. De var tvungna att bryta med den kulturella seden. Och det var naturligtvis otänkbart också att, som man tidigare hade gjort, gå upp i templen, Diana-templet till exempel, och ha sexuellt umgänge med de prostituerade tempelskökorna där. I kapitlen som nu följer, 11, 12, 13, 14, så undervisar Paulus om församlingens gudstjänstliv. Han talar om kvinnornas uppträdande nu i de första verserna här. Han talar senare om nattvarden och om de andliga nådegåvorna. Och nu vet ni om att i den judiska kulturen, och den grekiska och den romerska också, så var kvinnan inte mycket värd. Hon ansågs långt underlägsen mannen, obetydligt högre än slavarna. I synagogan till exempel så kunde man inte ha gudstjänst om det inte fanns 10 personer närvarande. Men då räknades inte ens kvinnan, utan nu måste vara 10 män. Men så kom evangeliet med detta revolutionerande budskap som befriade kvinnan från den här degraderade ställningen. För det första så ställde evangeliet man och kvinna i precis samma behovsställning inför Gud. Båda var syndare och båda var i lika stort behov av att bli försonade med Gud. Och sedan erbjöds frälsningen i sin fullhet lika mycket till man och kvinna, och gav dem i Kristus en likvärdig, fullständigt likvärdig ställning. Här är inte längre man eller kvinna, här är inte slav eller fri, alla är ett i Kristus. så hade alltså evangeliet befriat kvinnan i hennes sociala nedtryckta och undertryckta och förtryckta situation. Men nu fanns det tydligen i Korint en del kvinnor som tycktes ha blivit så hänförda kanske av den här nyvunna friheten att de förkastade alla gängse regler för vad som ansågs passande och anständigt i Korint och i den kulturen. De tycktes missbruka den kristna friheten utan hänsyn till vad andra tänkte eller reagerade på. Och när det gäller bruket av en huvudbonad eller slöja, så kommer vi in på något som ju inte har någon direkt parallell i vår kultur, lika lite som ätandet av avgudaoffers kött har det. Det finns ju ingen direkt motsvarighet, va? Och då får vi söka efter vad finns det då för principer som vi ändå kan hämta därifrån och tillämpa i vår situation. I det första århundradets Korint så var det vanligtvis anständiga kvinnor som bar slöja när de rörde sig i offentliga sammanhang där män var närvarande. För i Orienten överhuvudtaget så var ju slöjan, likasom kvinnans makt och ära, det var hennes värdighet. Med slöjan över sitt huvud så kunde hon röra sig fritt med en känsla av trygghet och omgivningens respekt. Och den man som försökte komma åt att titta bakom slöjan, han ansågs väldigt ofin, och det var mycket klandervärt att bete sig på det sättet. Men utan slöja, utan huvudbonad, så var hon liksom blottad och öppen för omgivningen. Utan slöjan så försvann någonting av hennes värdighet och auktoritet. William Ramsey, en av vår moderna tids främsta arkeologer, även om han nu är död, han säger i en av sina böcker att i den hebreiska bröllopsceremonin så tog mannen kvinnans slöja av hennes huvud och hängde den på sin egen axel som ett yttre tecken på att han nu liksom hade övertagit hennes auktoritet och hon hade kommit in under hans auktoritet. En del har också betonat det troliga förhållandet som var gällande i Korint, att den tidens lösaktiga kvinnor, de gick omkring på gatorna utan huvudbonad och ibland också med håret kortklippt. Så det var skökornas sätt att annonsera ut sig och utmana männen omkring sig. Det fanns till och med hedniska profetissor som uppträdde på ett sådant sätt. Och det står då också i den grekiska traditionen, med rufsigt hår och utan huvudbonad uppträdde de i sina gudars namn. Men kvinnorna som ville leva i kyskhet, i renhet, visade sig aldrig offentligen utan huvudbonad. De var angelägna om sin karaktär och om sitt rykte. Och det var därför ganska naturligt att Paulus hade undervisat kvinnorna om att de skulle ha sina huvuden täckta, naturligtvis, när de uppträdde i församlingens sammankomster. Fast man nu i Korint tydligen ignorerade det här. Men då bemöter han deras nonchalans genom fyra argument i den här texten. Man kanske hade sagt som ju vi säger, så lätt, vad spelar det för roll inför Gud? Han bryr sig väl inte om vilka kläder jag har eller hur jag ser ut. Och det är sant till en viss gräns. Men lyssna nu, Paulus argumenterar för det första utifrån skapelseordningen, för det andra utifrån den rådande uppfattningen om vad som ansågs vara passande och anständigt för en kvinna. Och det kan man inte bara nonchalera. Och för det tredje, vad naturen själv lär med tanke på hårlängd och sånt där, kvinnor och män emellan. Och för det fjärde, vad den allmänna uppfattningen i andra församlingar var och hur man praktiserade det här i andra församlingar. För det första, skapelseordningen, vers 3. Jag vill att ni ska veta att Kristus är var mans huvud, mannen är kvinnans huvud och Gud är Kristi huvud. Det tycks inte vara så att han i första hand vill dra upp en hierarki, för då skulle han ju börja med att säga Gud är Kristi huvud, mannen kvinnans, och så Kristus mannen och mannen kvinnans. Men han börjar ju med att säga att
Kristus är mannens huvud och mannen kvinnans. Och så tar han Gud är Kristi huvud sist. Huvud betyder inte kanske först och främst auktoritet, herre, regent, någon som bestämmer, utan mera ursprung, källa, någonting som man kommer ifrån och härleder sin existens ifrån. Det är inte frågan om rangordning eller gradering i första hand. Kristus är utgången från Gud, ja, från honom har jag kommit, sa han ju. Mannen skapades direkt ifrån Gud, av Guds egna händer, ifrån jordens stoft, före kvinnans skapelse. Och på det sättet så är han direkt utgången ifrån Gud. Kvinnan däremot skapades ju ifrån någonting som fanns i mannens sida. Och på det sättet är hon utgången ifrån mannen, även om hon också är skapad och formad av Gud. Och båda två är lika mycket Guds avbild. Likaså är varje kristen ett med Kristus. Så som Kristus kunde säga, jag och Fadern är ett, samtidigt som Fadern var Kristi huvud, så kan varje kristen säga, jag och Kristus är ett, samtidigt som Kristus är varje kristen människas huvud. Likaså är det med mannen och kvinnan i äktenskapet, säger Paulus. De är ett med varandra, samtidigt som mannen inför Gud tydligen ska bära det slutliga ansvaret för den gemenskapen som ett äktenskap och en familj innebär. Vers 7 hjälper oss att förstå det här bättre. En man behöver ju inte ha något på huvudet när han beder och profeterar i församlingen, eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, som jag nyss har förklarat, utgången från mannen och återspeglar den härligheten. Ty mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnan, utan kvinnan för mannen. Alltså, enligt första Mosebok 1 och 26 är både man och kvinna skapade till Guds avbild. Och Paulus förnekar inte det i denna text. Han säger inte att kvinnan är mannens avbild. Lägg märke till det. Han säger avglans. I Bibeln står det aldrig att kvinnan är mannens avbild. Däremot sägs det redan i första Mosebok 5 att Set var Adams avbild, men inte Eva. Detta med att mannen sägs vara Guds avbild och avglans har att göra med skapelseordningen. Och den är viktig. Mannen skapades ju först direkt av Gud och gavs uppdraget att regera över jorden och skapelsen. Kvinnan skapades sedan utifrån mannen och kan på så sätt vara en avglans av mannen, samtidigt som hon givetvis också är en Guds avbild i egenskap av människa. Och kvinnan gavs till mannen för att bistå honom i det uppdrag som var honom givet under Gud. Kvinnan var anpassad för att möta mannens behov, för att de skulle komplettera varandra, liksom mannen kom att möta och vara den enda som kunde möta kvinnans behov i egenskap av människa och kvinna. Det här är ingen lätt text, och det finns många tolkningsförslag. Och jag skulle kanske inte göra texten rättvisa riktigt om jag inte kort nämnde om de försök som har gjorts. Eftersom mannen representerade en direkt avglans av Gud, menar en del, genom att han direkt skapades av Gud, så var det fel av honom att betäcka sitt huvud när han trädde upp inför Gud i bön och talade till Gud, eller när han talade å Guds vägnar till församlingen. Det skulle i så fall innebära att han vanärade sitt huvud, Kristus, som han var en avglans av. Men om kvinnan däremot bad eller profeterade barhuvud, skulle det innebära att hon inte dolde sin avglans av mannen. Och då skulle det innebära att mannen, eller människan istället för Gud, kom i centrum i församlingen. Och det var ju inte meningen. Kvinnan är också skapad till Guds avbild, men här ligger betoningen i hennes relation till mannen, inte i hennes relation till Gud. Och skapelsordningen har inte bara med den kronologiska ordningen att göra när Gud skapade, utan den har att göra med någonting i Guds väsen. Den har att göra med en ordning, med en harmoni i Guds väsen. Och skapelsen i övrigt uttrycker ju denna harmoni och denna ordning. Vi lever inte i ett universum som befinner sig i kaos. In i minsta detalj så råder ordning. Ända ner på cell- och atomnivå råder ordning och reda. Hur mycket mer skulle det då inte göra det i Guds församling? Och jag tror det här är en av de viktiga principerna i texten. En annan tolkning är: eftersom slöjan var ett uttryck för kyskhet, renhet och värdighet, skulle det ha varit högst opassande för kvinnor i gudstjänsten att uppträda obeslöjade, precis som skökorna gjorde. Problemet med den tolkningen är ju att det inte bara skulle vara att hon vanärade sin man, sitt huvud, eller om det skulle betyda Kristus, utan hon skulle vanära hela församlingen. För man skulle snart börja tala om hur de kristna kvinnorna nonchalerade och betedde sig nästan som skökor i sitt uppträdande. Och så en tredje och en sista tolkning. Om kvinnans bärande av slöja enligt dåtida sed var ett uttryck för hennes underordnande under sin man, så var ju slöjan ett sätt att markera den underordnade attityden. Även om hon nu uppträdde med auktoritet och myndighet i det att hon bad och profeterade i församlingen, men samtidigt som hon gjorde det så markerade alltså hon med hjälp av denna huvudbonad sin attityd av underordnande. Och det var riktigt. Med slöjan gav hon alltså sitt erkännande till Guds skapelseordning och sin respekt för Guds skapelseordning. Så som mannen visar sin auktoritet genom att bedja utan huvudbonad, så visar kvinnan den sin auktoritet genom att bedja med huvudbonad. Och änglarna, som vi nu ska komma in på, skulle störas i sin syn på församlingen om Guds eget folk inte levde i anständighet och ordning ens när de kommer inför hans heliga ansikte. I änglavärlden, förstår, råder majestätisk ordning och harmoni. En ordning som är värdig honom som sitter på tronen, härskarornas Gud. Änglarna beter sig inte hur som helst. Det står till och med när Jesaja ser synen, seraferna framför Guds tron, där de ständigt utropar: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Men med två av sina vingar skyler de sina egna ansikten, lika som ett tecken på underordnad och vördnad inför Gud. Och det var det, och den betydelsen tror jag, som slöjan eller huvudbonaden hade för kvinnan i den urkristna församlingen. Och det var högst riktigt och passande att hon uppträdde på det sättet. Det tillkännagav hjärtats attityd av vördnad inför Gud. Genom att vägra bära denna slöjan så visade hon däremot en bristande respekt för skapelseordningen. Och den andra viktiga punkten som jag vill få fram: bristande respekt för vad som var unikt kvinnligt. Paulus säger att om hon struntar i huvudbonaden, då är det lika bra hon rakar av allt sitt hår och blir konsekvent maskulin. Du förstår, Gud skapade människan till man och kvinna för att de skulle vara man och kvinna. Och församlingen bör förstå att slå vakt om det manliga och om det kvinnliga. Och inte som man i vårt samhälle idag upplever, en filosofi som försöker sammanblanda de båda könen så att det inte längre finns någon som helst distinktion. Det är någonting av den underbara skönheten i Guds skapelse, att här finns kvinnligt, här finns manligt. Och det är ett uttryck för Guds eget väsen,
för faderskapet och moderskapet hos Gud. Och det är i församlingen som vi har möjlighet att uttrycka den skönheten, inte i änglavärlden, ty där är icke manligt eller kvinnligt. Det är en skapelse av en annan ordning. Nu är det ju visserligen så att genom Kristi försoningsverk en ny ordning har införts, men så länge vi lever kvar i den här skapelsen, i den här världen, så måste vi ge uttryck för vår respekt för Guds ursprungliga syften med skapelsen. Därför säger Paulus, vers 10, så måste kvinnan på huvudet bära ett tecken eller en makt för änglarnas skull. Inte för varandras skull. För oss kvittade väl, tyckte kvinnorna i Korint, och det tyckte väl männen också kanske. Det spelar ju ingen roll, vi är ju fria. Det kan ju inte ha någon betydelse. Men eftersom det här var ett uttryck som markerade det som jag nyss har sagt, så bör ni ha det, om också inte för er egen skull, så då för änglarnas skull. Och det här tycker jag är väldigt intressant, och jag måste få säga något om det innan jag slutar. Varför skulle man ha det för änglarnas skull? Vad i all världen, varför är de så intresserade av detta? Jo, det har skett ett fall i änglavärlden, där Lucifer, en av de högsta änglarna, en överängel, i högmod gjorde uppror emot Gud och drog med sig i sitt fall en stor skara av himmelens änglar, som nu är verksamma på denna jord i egenskap av demoniska makter, ständigt i uppror emot Guds rike och i konflikt med församlingen och Guds vilja med församlingen. De befinner sig i rebelliskhet emot Gud. Och även på jorden, där människosläktet sattes att leva, har ett uppror ägt rum i vår egen historia. Människosläktet har förkastat Guds ordning och valt att gå sin egen väg och göra som hon själv vill. Följde Gud, försten över denna tidsålder och denna värld, i hans uppror emot Gud, istället för att vara underordnad sin skapare. Men nu vet änglarna om att människosläktet lever i uppror emot Gud. Men vi vet om, och de vet också om detta fantastiska, att genom Kristi försoning så har Gud återupprättat åt sig ett folk som mitt i en fallen värld, där Satan själv är dess första, manifesterar en gudomlig ordning. Ett erkännande av Guds skapelseordning. Ett folk som är ivrigt att lyda Gud. Syndafallet orsakade oordning och disharmoni i hela skapelsen, speciellt i människosläktet. Men församlingen är alltså ett bevis för att Guds seger har brutit igenom bland människorna. Församlingen finns till för Guds skull, men församlingen finns också till för änglarnas skull. Det står i Efesiebrevet 3 att Gud genom församlingen har velat demonstrera sin mångfaldiga vishet inför förstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Det var Guds plan från tidsåldrarnas begynnelse, säger Paulus. I församlingen kan änglarna se Guds ordning återupprättad, och det är viktigt. Lukas 15:10 säger: det blir glädje bland Guds änglar för en enda syndare som vänder åter. Änglarna tycker detta är fantastiskt med församlingen. Det står i första Petrus att de längtar att skåda in i försoningens hemlighet. Hur kan det vara möjligt, säger änglarna, att en syndafallen jordemänniska kan bli förvandlad till en himmelsk medborgare? Och änglarna, vet du vad de har för uppdrag? Att betjäna Guds församling. De är tjänsteandar, oss till hjälp och tjänst, som ska få frälsning till arvedel. Änglarna har respekt för Guds församling. De vet att vi har en högre ställning än de själva har. Vi är Guds söner och döttrar. De är våra tjänare.
Hur illa och opassande vore det då inte om vi som Guds församling levde i oordning, i slarv, i nonchalans emot Guds skapelseordning och det Gud har tänkt för församlingen. Änglarna uppehåller sig ständigt omkring Guds tron och känner hans ordning. Om en kvinna i församlingen i Korint nonchalerade detta, så tror jag hon inte bara chockade sin omgivning utan också änglavärlden. Ja, för att inte lämna det riktigt här, som inte heller Paulus gör, så balanserar han ju eventuella missförstånd här. För en del kan ju tycka då, jaså, mannen är mer värd han än kvinnan. Nej, det finns inte en enda man som skulle kunna existera om det inte hade funnits en kvinna som födde honom. Så ingen man kan finnas till utan kvinna, och ingen kvinna heller utan någon man. Han visar på det ömsesidiga beroendet man och kvinna emellan. Vi behöver varandra utifrån Guds skapelseordning och den rent biologiska ordningen, men vi behöver också varandra som man och kvinna i Kristi kropp, i församlingen. Och i Kristus har inte mannen någon högre dignitet än kvinnan. Båda har lika höga dignitet i egenskap av försonade människor med Gud. Båda är jämställda i Kristus. Men därmed så har inte könsskillnaderna upphört. Vi har inte blivit någon slags det-kön, va? Det är ju fruktansvärt. Könsskillnaderna är ett uttryck för skönheten i Gud, som jag har sagt. I vår kultur så är det väl inte slöjan eller huvudbonaden som uttrycker det här. Men min undran är ju, och min benägenhet är ju, att utifrån min förståelse av Nya testamentet ändå tro att det finns en ansvarsfördelning i den lokala församlingen, en rollfördelning mellan man och kvinna som uttrycker Guds skapelseordning och som kanske innebär det andliga ledarskapet i första hand skulle vila på av Gud kallade män. Någonting som inte har att göra med olika värde inför Gud, men som har att göra med respekten för en gudomlig skapelseordning. Ja, nu har jag sagt det också. Men, och så slutar Paulus, förutom principer från skapelseordningen så måste också hänsyn tas till vad som var passande. Och han slutar med att säga detta: lär er inte redan naturen att det är opassande för en man att ha långt hår, han säger inte hur långt, och för en kvinna att ha kort, han säger inte hur kort. Men allmänt sett så har det varit så genom hela historien. Det är ganska intressant. I alla kulturer att mannen har burit kortare hår än kvinnan. Och att just håret var ett sätt för kvinnan att vara kvinna. En slöja har Gud gett henne redan genom hennes sätt, genom hennes hår, genom skapelsen, säger han i avslutningen av det här. Ja, kära systrar, om ni kom till Indien och gick in i en gudstjänstlokal där och de bad er att leda i bön eller ge en hälsning från Sverige, så skulle de ta mycket illa vid sig om inte du hade någonting att betäcka ditt huvud med. Jag säger inte att man har rätt till Indien, jag säger bara vi måste ta hänsyn till vad som är den gängse ordningen i olika kulturer, så länge det inte är direkt i strid emot evangeliet. Och jag kan också berätta för er, och det här tycker jag då är värre, va? En indisk broder som kom till Sverige en sommar på besök, och en församling ville ta honom ut till sitt juniorläger för att se hur vi är duktiga och har läger och så vidare. Och ledaren, som var en kvinnlig för det lägret, kommer och hälsar honom i bara bikini. Han sprang och gömde sig bakom ett träd. Och mina vänner, det var en chock som inte han kom över på flera veckor. Hur kan det vara möjligt? I Indien, där kvinnan uppträder så pryd, så hon betäcker inte bara sitt huvud utan ända ner över hälarna går hennes vackra sari. Alltså en princip. När vi möts till gudstjänst, och jag säger ingenting om den där händelsen, den där lägersommaren, vi kan förstå det, men han kunde ju inte det. Men i gudstjänsten får det inte vara någon modeuppvisning att briljera med sin klädsel. I gudstjänsten får det heller inte vara en klädsel som utmanar vare sig män eller kvinnor, utan det ska vara en klädsel som stämmer till tillbedjan. Och jag tror att det Paulus ville åt här. Vi ska komma till gudstjänsten på ett sådant sätt att inte vi drar uppmärksamheten till oss själva, utan hjälper åt att dra uppmärksamheten till Gud. Gud vill att det ska råda frid, ordning och harmoni och skönhet i den lokala församlingen. Men det här måste ju börja i ditt hjärta. Han har sagt, låt allt ske värdigt och med ordning. Men det kan aldrig bli det i ditt liv om du inte först får ta emot Kristus som din frälsare. Då börjar ordningen, då börjar ödmjukheten, då börjar skönheten. Det är hemligheten. Sen kan vi ha olika uppfattningar, kanske också med en sån här fråga. Men det viktigaste är att vi älskar honom. Och änglarna ser det och gläds när Guds församling lovsjunger endräktigt med ett hjärta.